there anybody out there that wants to boogie? You wanted the best and you got the best.
Kickar vi igång det 32 avsnittet av Patchtrollen.
Det gör vi. Fan vad kul.
Ja, åker vi igen.
Ja, man kan ju tro med den här frekvensen vi har att det bara handlar om enstaka dödsryckningar. Men vi är på gång.
Vi är på gång. Nu blir det en dubbel dessutom.
Precis.
Och vi har ju firat dubbel 50-årsfest också. Det vill säga 100-årsfest.
Okej, okay. Jävla tillställning.
Mm. Mycket nice. Och vi konstaterade att vi firade att vi har levt i 50 år var året efter vi fyllde 50. Det är inte alla som
ja, precis. Jag fuskar ju vara 51 till och med.
Exakt. Men ja, så kan man också fira 100 eller 101 år vart det då.
Ja, nej, men det var ju fantastiskt tillställning. Det var ju otroligt kul.
Verkligen. Och det var en mycket tribute till det fantastiska musikåret 1973.
Precis.
Så vi gjorde ju en omröstning, bästa album 1973. Vi hade ju varit schyssta och plockat ut 9 som man fick rösta på. Och det var bara top notch album i den listan. Där hade vi kunnat blivit vilken som helst egentligen som hade vunnit.
Ja, men absolut.
Det blev det Lynyrd Skynyrds debutalbum Pronounced som knep första platsen, och det var väl Black Sabbath 2 va, och Stones 3.
Jag tror det.
Så nej, men det var kul. Och så spelade vi ju bara musik från 1973 förutom en låt då.
Easter egg.
Fly to hörde. A rainbow med Scorpions.
Japp, som ingen hörde.
Som ingen hörde, ja, precis. Ja, nej, men det slog ju oss ännu en gång vilket magiskt musikår 1973 var, och även åren där runt omkring. Det är ju en enorm bredd när man lyssnar. Det är som
definitivt.
Man kan lyssna nästan på vilken musik som helst från de där tidiga 70-talsåren, och det mesta är riktigt, riktigt bra.
Ja, absolut. Och vi har gjort, lägger väl upp den här spellistan på Patchtrollen sen.
Mm. Absolut. Och vi sa ju det att vi skulle ta och grotta det där med sound eller ljudbilder för de olika årtiondena. Det är faktiskt väldigt intressant att man brukar ju benämna 70-talets ljudideal som tidslöst. Det har alltid varit så liksom, ja, men 70-talet det håller över tid, och 80-talets ljudbild är utdaterad och det är svårt att lyssna på det idag och så vidare. Även 90-talet får ju ta en del smällar. Så det där var lite kul att gräva lite i, och varför är det så? Varför anses 70-talet att vara tidslöst?
Ja, och sen var det låtskriveriet också där, tycker jag. Både, alltså oavsett genre egentligen, så är det så otroligt många band och låtar och album som har blivit liksom, de går aldrig ur mode så att säga. Det är nya generationer som hittar dem hela tiden. Det har ju allting från alltså Stones-grejerna då, till punken med Pistols och Clash och eller discon eller ABBA eller vad det nu kan vara. Det är mängder av saker som kom fram då. David Bowie, Elton John och allt det här. Det finns ju hur mycket som helst, och jag tycker inte egentligen att jag känner att det är samma från de andra. Nu tycker jag heavy metalen är jävligt bra på 80-talet och allting sådant. Men om man ser till de andra genrer så är det inte, det finns det starkt men inte riktigt lika, tycker jag inte.
Nej.
Då måste man ändå våga sticka ut hakan och våga säga.
Ja, absolut. Nej, och så, även om det görs fantastiskt mycket bra musik idag, så är det ju musik som är totalt borta från all form av listor. För det är det som är stor skillnad. På 70-talet kan man ju lyssna på det som var, ansågs mainstream. Det som låg, det som sålde bäst och det som låg överst på alla former av listor. Det var jättebra, och grävde man ner i underground så hittade man massa bra grejer där. Men idag så lyssnar man ju inte på någonting som ligger på topplistor och spelas i radio, utan nu får man ju liksom hålla sig utanför mainstream-follan för att hitta,
ja,
som vi tycker är bra musik. Det är en stor skillnad.
Sen har ju vi den fördelen också med att vi kan ju faktiskt hålla ut det vi inte tycker om och lyssna på bara det braiga från 70-talet. Den möjligheten har vi ju inte nu. Nu måste vi stå ut med typ Gunilla. Och för att den faktiskt spelat. Det kan vi ju liksom undvika från 70-talet. Vilket är rätt behändigt.
Så är det ju, absolut. Det fanns inte så mycket att välja på då, mer köpa skivor och lyssna på radio. Det var inte så mycket annat. Idag gillar man inte radion så lyssnar man inte på radion.
Nej,
drar man på Spotify istället. Ja. Eller en vinylskiva.
Ja.
Och året 74, musikåret 74, det avhandlade vi i avsnitt 29. Så det är väl en...
Typ ett år sedan.
Ja, faktiskt. Och då var ju vårat fokusband Queen,
yes,
som besökte Sverige för första gången. Och i researchen då så hittade vi en riktigt vass YouTube-kanal som heter Queen Champions. Av två svenska killar, Magnus Rodén och Mikael Almese. Och de två tänkte jag att det vore ju jäkligt kul att snacka lite mer om, och deras brinn runt Queen.
Ja.
Så det är ju en spin-off kan man väl säga på 74 avsnittet då.
Ja, precis. De har ju lämpligt nog gjort ett avsnitt om Queen i Sverige 74, och som alltså, vi fick jättemycket kött på benen till vår research, och det var ju superbra, välgjort och intressant.
Ja, så den YouTube-kanalen ska man definitivt kolla in på. De gör ju förutom Sverige-besöken då, går igenom Queens skivor. Då. Så att den bör man definitivt titta in på, och yes, man ska ju också lyssna på vårat avsnitt om just 1974. Då. Det hänger lite ihop med det här avsnittet.
Mm-hmm.
Tyvärr har det egentligen lite tråkigheter då med vår ena gäst här, och Magnus Rodén, som har fått problem med hälsan sen vi pratade med de två. Så att vi får helt enkelt skicka en jättestor hälsning till honom och be honom att krya på sig ordentligt.
Definitivt. Två tummar upp från oss.
Verkligen, verkligen. Så kastar vi oss in i snacket med Magnus och Mikael.
Yes.
Då hälsar vi Magnus och Mikael varmt välkomna till Patchtrollen.
Tackar, tackar.
Tackar, tackar.
Hur är läget med er?
Jo, det är väl stabilt mitt i vintern. Man känner väl att mörkret hänger över huvudena, men man försöker hålla sig över ytan så att säga.
Du kände det, the night comes down.
Ja,
jag kommit ut en covid vecka. Så jag känner mig, livet ser skönt ut nu. Man, näsan kommer ovanför vattenytan.
Mm. Gott, gott.
Mm.
Men nu ska vi ju prata om något så vi får lite ljus i tillvaron.
Precis. Queen och ert intresse och passion runt Queen är ju dagens agenda.
Mm.
Och det är ju något ni brinner för bevisligen. Om vi ska gå tillbaks lite i tiden och titta på när ni upptäckte Queen och vad var det som triggade er?
Ja, jag ska nog bolla först till Mikael, för att du var ju före mig.
Ja, det skiljer ju ett år på oss rent födelsemässigt, men jag upptäckte Queen att jag hörde det genom min systers, stora systers dörr. Hon är 3 år äldre och där hörde man ju då det här Sweet Slade, Deep Purple, Uriah Heep, Alice Cooper och Queen. Och då fick jag ett blandband där det var då från första Queen-plattan. Och jag tyckte det lät helt magiskt att man hörde de här otroliga körerna. Man var inne i helt andra Tolkien-aktiga landskap. Och sen då när jag köpte min första skiva så fick jag då en Deep Purple. För det har jag ju hört. Made in Japan och sådär var ju fantastiskt. Och då tänkte jag, då köper jag den nya Deep Purple. Och då var det Come Taste the Band. Som var en helt annan uppsättning och en helt annan platta. Jag blev jättebesviken, gick och bytte den och fick då en brand new Sheer Heart Attack med Queen. Mm. Och satte på den och fick det här konstiga orgelljudet på karnevalen och sen så rätt in i Brighton Rock. Och sen var det liksom ingen återväg, utan då var det The Queen Machine rullade på där. Så det var där och jag började då cirka, vad var det, 74?
Ja, det var tidigt, före mig. Väldigt kan man säga. Ja, men för min del, alltså, det började ju framförallt med när jag bodde i Stockholm. Jag hade flyttat från Göteborg, jag var inte mer än 10 år, hamnade i Stockholm. Och det var poster på väggarna hos många av mina grannar. Och man gick och köpte poster. Och det var ju, då var ju inkörsporten egentligen mest på bild först, att se alla artister. Queen var ju med ibland i poster, men det var ju mest, Kiss, Alice Cooper, Bowie, ABBA. Man såg Björn Skifs, det var ju sånt där liksom. Och så började man fascineras över det här med alla de här artisterna som man aldrig fick se, man såg dem ju aldrig på tv. Så. Och skivor hade ju grannar som man sprang in och lyssnade. Och då var det ju Sweet för mig först som ryckte tag rejält. Så Sweet var ju mina gudar där några år.
Men vilka, då var det ganska vilka låtar eller vilka plattor var det du hörde först? Var det de här teen pop med Papa Joe och Coco, eller var det direkt in på Desolation Boulevard, eller vad hade du?
Ja, jag måste nog säga att det var Action för mig, 1975. Jag fick den när jag var sjuk 2 dagar hemma, så köpte morsan den. Och sen var det ju bara raka vägen in till Hässelby Gård, eller var det? Ja, det var det. Så köpte jag, gick jag till skivbutiken, köpte Desolation Boulevard. Och då var man fast och så kom ju alla skivor efter varandra. Sen åkte man ofta in till Sergels torg och så gick man in på Kulturhuset och så satte man sig i båset och lyssnade på varenda Sweet-skiva liksom. Men då var det ju naturligt med tanke på Sweet och körer och ganska rockigt och sådär, då låg ju Queen väldigt nära. Och då var det ju Kaj Kinvalls väg in i Poporama som lyfte på taket för mig, liksom lyfte upp det, eller öppnade upp den här, vad ska man säga, valvet av all musik. Och så helt plötsligt bara sköljde ju We Will Rock You ut och We Are The Champions. Det var ju där fastnade jag liksom, 1977 då. Så då, från den dagen så var man en Queen-fan, tror jag. Verkligen.
Var det mycket Queen i svensk radio då?
Det var ju inte det. Det var ju svårt att få Killer Queen att spelas när den släpptes. Och det kan vi se i den här dokumentären som gick på tv för några år sedan om låten We Will Rock You. När de kör de här programmen som handlar om hitlåtens historia. Och då var ju We Will Rock You där och gjorde de ju ett reportage. Och så såg man ett svenskt reportage när den engelska promotorn från EMI gick upp på Sveriges Radio. Och då tyckte de att Killer Queen var för hård för morgonradio. Och då tycker man, hård? Ja, okej.
Okay. Det var stenhård, den var killer. Killer Queen.
Vilken metal-låt.
Ja. Men sen kom ju allt på en gång där från 77 och framåt, och alltså jag köpte varenda Queen-skiva. Det var ju, och då, jag tror faktiskt att efter jag köpte News of the World med We Were Rocky, We Are the Champions, så var min andra skiva faktiskt Queen 2. Oh. Och det var ju en stor kontrast om man jämför faktiskt. För då hade ju Queen blivit lite mer amerikaniserade, lite mer lättsamma i produktionen. Medan Queen 2 var ju något helt annat. Det var ju som att åka en rollercoaster liksom.
Ja, den är ju Queen 2 som är en av mina absoluta favoriter. Jag har svårt att säga att den är den bästa, den kommer tvåa. Utan det är ju olika, men Queen 2 med det här otroligt starka grafiska greppet. Med side black, side white och sidan 2 framförallt. Det var ju med deras proggiga platta. Där hittar man ju spår till proggen som du inte har på samma sätt som när du går till nästa med Sheer Heart Attack. Kommer du tillbaka till The Race, eller News of the World, förlåt. Där har du också Night at Opera. Där har du ju lite
The Prophet's Song till exempel. Ja, så att det är, och framförallt tror jag faktiskt att jag la grunden väldigt tidigt av min mamma. Hon lyssnade ju på allt från Supremes till Simon & Garfunkel, Elvis, Tom Jones, allt sånt här som fanns. Det var starka sångare, starka melodier. Och det var en jäkla mix av både rock och soul och pop. Och det var precis det Queen levererade. Man blev överraskad liksom när man hörde deras skivor. Jag var ju inte någon motståndare till bara för att de körde någon vaudeville-låt liksom. Det tycker jag bara var spännande istället. Inga gränser.
Vi har ju pratat om det, Magnus, just med du kommer också från så här lite mixed background vad det gäller musik, och det gör ju också att farsan har spelat och mamma har lyssnat mycket på musik. Det har varit allt från melodikrysset till klassiskt till jazz och så vidare, så att då får man ju också en viss dynamisk bredd och kan tillåta sig att band kan ta ut svängar. Däremot hade jag hört Kiss göra en låt som Seaside Rendezvous, då hade jag ju undrat vad är det Gene Simmons försöker säga med detta, va? Så att vissa band kan man ta detta. Men vi har ju sagt det är många som tycker att nej, de borde villåtarna, det kan man vara utan. Medan du och jag tycker att de är sköna. Den här Cole Porter-känslan.
Men det var ju det som... sagt att vissa band kan göra vad som helst och det är okej. Okay. Beatles var ju lite så också. Det var ju extremt spretigt eller dynamiskt beroende på hur man ser det då. Och Queen känns ju som de alltid har haft den möjligheten att göra lite vad de vill, medan andra band är extremt inrutade i en box och fansen går bananas om man gör någonting utanför den.
Men missuppfattningen runt Queen, det har jag ju alltid kartlagt genom, jag har läst pressen genom åren. Efter att de blev hyllade 74-75 så gick det ut för när det gäller svensk press. Måns Ivarssons artikel han skrev efter Freddie Mercurys död 91 till exempel, det handlade ju om att Queen följde trenderna. Vi skulle börja spela funk och disco och allt där. Men det var ju inte bara de som gjorde det. Det gjorde ju alla nästan av de artisterna. Så det är så, de är så dåligt pålästa när man tittar tillbaka i tiden. Vad höll de på med liksom? De tog ju död på alla de här rockbanden som Sweet och skapade historier som inte stämde i efterhand.
Det har vi läst också om i många recensioner vi har läst nu när vi har bläddrat i arkiven, att de såg inte hela konserterna. De hade redan bestämt sig från början att de skulle såga det här. De var inte ens intresserade av musikgenren. Och sen var de utskickade och skulle göra ett reportage då. Så, och det var typ bara sågningar hela tiden, bara för att det var fel människor på fel platser.
Så är det ju.
Och det var väl först med Okej egentligen, där faktiskt hårdrockare började skriva om hårdrock.
Ja.
Så man fick en alltså, lite nyanserad bild i alla fall från den som tyckte som jag, eller som vi. Så, och det är lite spännande faktiskt. Men det här var ju ändå, som du berättade om nu, det var ju 91, så det är ju ändå bra bit in.
Så är det ju. Det är ju vissa band som har fått utstå den här kritiken, för de har ändå haft sin stora fanbase, för de har genomskådat det kritikerna inte förstod. Vi har Toto, Queen, vi har många av de här banden, ABBA var ju också ganska sågade till och från.
Det
är ju rätt så märkligt. de börjar man diskutera kläderna mer än musiken, och idag lyssnar man ju på musiken. Man lyssnar ju inte på, eller man tittar ju inte så mycket på vad de har för kläder. Man bryr sig inte om det längre på samma sätt.
Men det var ju som Thomas Johansson, gammal Emma Telstar-generalen där, när vi pratade med honom i vår vlogg där, Queen Champions, att de flesta, eller många av de recensenter, de gillar den här lite mer pubrock, Slade, Springsteen och den stuket. Så att Queen var ju enkla att kasta ägg på, tycka att de är löjliga, fjantiga, både på scen och väldigt pompöst i musikproduktion. Och gillar man inte det, så det är klart, då vet man redan innan att det här är inte bra. Även om jag ska gå och se en halv konsert så är det skit. Men som Thomas Johansson sa, att skulle jag lyssna på recensenterna så skulle jag ha slutat för 30 år sedan och göra några konserter. Och det gjorde inte han.
Nej. Och det var så otroligt stort fokus på hur mycket man tjänade på varenda konsert i Sverige. Det var otroligt fult att tjäna en spänn. Mm. Så, ja,
en sån tidsanda, man skulle bara spela musik och rädda världen. Ungefär så.
Ja.
Ja, proggen var ju speciell verkligen under den tiden. Mm. Och man fick ju många år vända sig om och undra, är något fel på mig som tycker om den här musiken, den andra musiken? Är det fel med det eller? Så att jag tänker på Stickan Andersson, om ni har sett dokumentären som går på SVT. Stickan, den ska ni se. Den tar ju upp det här problemet som han får kämpa för. Precis det, som att det var fult det var helt plötsligt att de tjänar massa pengar.
Mm. Och nu pratar vi om den svenska proggen, inte progressive.
Ja, svenska proggen.
Ja, precis. Precis. Mm. Så, men ja, men det har förändrats lite grann i alla fall. Och sen det har ju blivit bättre. Och nu kan man ju liksom... nu skriver kanske många, man har större tillgång till utländsk media också, och så det är inte bara svensk media som har, även fast jag tycker svensk media har blivit bra mycket bättre än vad det var då, när det kommer till musik.
Man kan ju alltid ställa sig frågan också när man sitter här nu, sådär 40 år drygt efter, varför lyssnar vi på det här idag? Alltså, var kom passionen ifrån? Vi växte upp i en tid när man hade tid att lyssna på musik på ett annat sätt, tycker jag. Man såg det mer som nästan att läsa en bok när man hade en skiva. Man gick in i texten, man verkligen lärde sig texterna. Ja. Och jag nämnde det innan här för en av er där vi pratade innan vi körde igång, att ungdomar idag lyssnar inte på musik på det djupet som vi lärde oss på den tiden.
Nej.
För där var det ju också så här, Magnus, att när du fick köpa den här plattan, antingen om du har sparat ihop en veckopeng eller så vidare, så köpte du den plattan. Den var dyr och den luktade gott, det var lack, och du studerade Gatefold, du lyssnade på den från början till slut. Det var sällan att, även om det var en låt som du inte var så här jättehet på, så nog fastän så körde man den också. Ja. Och ofta spelade över det till kassettband, för är man samlare som jag så vill man spara skivan och så lyssnar man på kassettbandet istället. Så fick man aldrig riktigt höra den här sista låten om de gick över C60 då till exempel, eller 30.
Ja, jo. Så var det.
Lyssnar ni på det sättet idag också? Är ni fortfarande albummänniskor, om vi kallar det för det då?
Ja, jag kan börja då att säga, om jag sitter och jobbar, jag jobbar som redaktör, så jag ska fylla med content och bilder och sådär. Om jag ska skriva så kan jag inte lyssna på så mycket musik, men däremot om jag gör mer, lägga in bilder och så vidare, då kan jag mycket väl sätta på en platta från början till slut. Och jag har ju även gått tillbaka så att jag lyssnar på vinyl. Jag har skaffat en förstärkare nu, så att då får jag den här spelglädjen att köra den från början. Få lite bensträck när den i slut du ska vända till sida 2. Men jag lyssnar ju även på en streamingtjänst kan jag göra. Men då är det ofta att jag sätter på plattor.
Och det är lite roligt, när vi har gjort våran serie 15 gånger Queen, så har vi ju alltid pratat om side 1, side 2 liksom. Det gamla tänket, varför la man låtarna i den här ordningen? Hade det inte varit bättre att lagt den sista låten på första sidan som första låt på B-sidan? Alltså, det är ganska kul när man sitter och spekulerar i hur man tänkte när man la upp det här. Vi har 40-42 minuter på oss här nu. Vi måste ju få in där går in 4 låtar och 6 låtar på den sidan, alltså graveringsmässigt och allt de fick tänka på, frekvenserna ska funka, basen ska inte försvinna och sådana här saker. Det har man ju ingen tanke på idag egentligen.
Ja. När sen CD:ns intrång, så när det var 72 minuter man hade plats med eller vad det nu var, så verkar det som att det var tvunget att fylla de där 72 minuterna varenda gång. Så, och det var en 20 låtar ibland på en skiva, och man kan inte hålla fokus i 20 låtar. Och det kan ju inte banden heller göra, att hålla en jämn nivå i 20 låtar på en skiva. Det är oftast några som skulle gärna passat som en baksida av en maxi till exempel, istället för att få hamna på alltså, ursprungsalbumet.
Så var det ju lite grann.
Och jag vet ju som jag gjorde, att jag spelade ju gärna in blandband. Och det är väl lite grann så som folk lyssnar idag, att de ju sätter upp sina egna spellister. Men då var det ju så att man kunde byta genre. Du kunde köra en Ebba Grön, du kunde köra någon soulmusik, du kunde köra Thin Lizzy, du kunde köra Queen och så vidare. Och sen kom Van Halen, då körde man hela plattan igen. För den fick plats på 1:30-sida. Mm. Och så ja, blev det några minuter kvar
28
också.
28 minuter var det.
Men hur lyssnar ni? Lyssnar ni in i album?
Jag ska säga att jag är albummänniska fortfarande. Ja. Jag lyssnar inte bara såklart. Det händer väl att det åker på en playlist. Men säkert 9 av 10 gånger så kör jag album från början till slut. Jag gillar det konceptet. Liksom, och lite nörda in med hur de har tänkt. Och gärna vinyl. Det är fortfarande väldigt, väldigt kul att lyssna på det sättet. Och sen dessutom skriver recensioner ibland av skivor, så måste man ju lyssna på det sättet också. Då.
Ja. Ja, det är samma för mig. Jag lyssnar nästan uteslutande på vinyl hemma. Och samlar vinyl. Och det är också det här, precis som vi sa, bensträckaren, det mentala, så pausen man får när man vänder sida. Och även fast den kanske inte är speciellt lång, så får den i alla fall. Och det är helt underbart att sitta en kväll och bara lyssna på skivor. Och då är det är inte så att man hoppar från en skiva till en annan som är bara för att höra en låt. Utan man lyssnar ju från början till slut.
Jag satt faktiskt och jag har börjat lägga in skivorna i Discogs. Det är tidskrävande. Speciellt om man har massa, att man hittar på de här matriserna och runouts. Men vänta lite, den här finns ju inte inne i Discogs redan. Då måste man börja och lägga upp igen. Men då hade jag tagit en massa singlar som låg i en sån här blandlåda. Där var någon gammal Thin Lizzy, där var det någon helt annan Susan the Banshees, och där var The Cure. Och då hade jag kanske tagit lite glas vin eller bubbel, och så bör man spela singlarna. Fasen, vilken spelglädje det blev. Jag har inte hört dem på jättelänge. Yes. Och gärna A och B-sidan då. Så högt och lågt där, va. Det var underbart. Och så var man ensam. Inga andra hemma. Va?
Ja, det är underbart.
Jag är nog mer inne på det estetiska med vinylen som fenomen. Som nästan ett konstverk, ser jag det som. Jag lyssnar inte jättemycket på vinyl, ska jag ärligheten säga. För jag gör mina lister. Jag sitter och skapar mina album istället på Spotify. Så här skulle mitt album med Van Halen sett ut, eller Kiss eller något annat band. Och den hade jag nog flyttat bort där, och så jag sitter liksom och skapar mina album digitalt idag. Det är ju trots, de som påstår att vinyl låter bättre än digitala idag, de har fel, säger jag. För att den digitala får med frekvenser som inte vinylen klarar av. Om man gillar att spela högt. För även om du har världens bästa vinylspelare och allting och sådär, det finns en gräns för hur mycket du kan spela som armen och tonhuvudet klarar av när du drar på, så att säga. Men det låter ju varmt, det låter ju fantastiskt. Och det är kombinationen av det estetiska, känslan, doften, allting liksom. Och det är det man vill ha. Jag tycker ju bara härligt att ha den på vinyl. Det räcker för mig.
Eventet att öppna en ny vinylskiva, se om det är en gatefold, vet väl oftast om det är, men och se om det är någon insert, eller om det är bara en vitt skivpåse, eller om det är bilder på den, eller texter, eller vad det kan vara. Hela eventet kring att sätta på musik, det är helt annorlunda mot vad det är. Alltså en CD-en kom, för det var så litet.
Det är lite som motsvarigheten till om man tycker om att laga mat. Det måste vara rätt upplagt också. Det måste vara en viss stämning kring om det ska smaka bra med alltihop.
Du menar, Magnus, att du är då att du preppar, precis som man gör på riktiga kök, att du preppas innan, du har lagt en hackad lök där, gelé, och du har det och det där. Men jag tänker där på Fredrik Brolin då, som också är samlare, som du sa. Har du även då gått över att du börjar samla i tonåren, och så fortsätter du, och sen när man blir äldre, du har kanske mer pengar, och sen upptäcker man, vänta lite nu, det finns japanska pressar också. där man får med det här lite, någon extra fish eller någon extra folder.
Ja. Det är fina grejer.
Och det låter ju bättre, säger de i alla fall, att det är bättre press.
Ibland, det var det ju.
Ibland hör jag det, ibland hör jag det inte.
Mm. Och nu för tiden är det ju tyvärr ganska risiga pressar på vinyler, eller vad nu problemet är. Men de låter ju ofta ganska knackigt, fast det är helt nya skivor. Så att det känns som att det var bättre ljud på 70-talet framförallt.
Om vi ska... Alltså, då har ju skivbranschen bitit sig själva i arslet igen genom att höja priserna så otroligt mycket för vinylskivorna. Alltså, en ny skiva kan ju gå på en 600-700 spänn, vilket är helt absurt egentligen.
Ja, det är ju då också att de införde det här med 180 grams skivorna, att de är stabilare. Det är ju för att de ska få bort knaster och lite statisk elektricitet på ett annat sätt. De som vi lyssnade på, de låg väl på 90 gram, någonting sånt där från början.
De märker det. De, i alla fall från 80-talet.
Ja, då var det.
De är nice price. Och vad de heter, de är som man kunde... Ja.
Sköt till och med luftgevär genom skivorna när det skulle vara någon sån här andra sorteringen eller en sån här cut-out i hörnet. Det gör ju ont i hjärtat när man ser sånt. Förstör gamla fina skivor.
Men som samlare, om man då hittar en platta som du inte har i samlingen och ser det, det är en cut-out, antingen om de har skurit av hörnet eller en liten sågning. Ju äldre jag blir, eller om jag hittar en japansk utan OB, så blir man så här, jag väntar tills jag hittar något mer. Men förr var det liksom, jag måste ha den bara för att det var den då.
Men det fantastiska var ju, med om vi ska återgå till Queen, det var ju att de för, vad är det, snart 7-8 år sedan eller 10 år sedan snart, då bestämde de sig för nu ska vi då remastera allting. De gjorde om hela processen för vinyl. De gjorde Studio Collection. Och alla skivorna skulle ha en färg som passade just den skivutgåvan. Och då tänkte ju många så här att det var problem att trycka vinyl på annat än svart. För att det har visat sig genom åren när de gör bildskivorna att det inte låter riktigt lika bra på vinyl när man använder färger och sånt. Men de lyckades faktiskt göra det med Abbey Road Studios och gravera och göra hela den här processen. Den kostade ju också, det kostade nästan 4 000 den här boxen. Men alltså när man lyssnar idag och lyssnar tillbaka så är det ett fantastiskt jobb de har gjort. De har ju gjort masteringar just för de vinylerna. Och det låter också otroligt bra. Så är man vinylnörd så ska man ju ha Queens Studio Collection.
Apropå det, boxar och sånt. Har de släppt några boxar som är liksom här, lite samlargodis? Som, där det finns en livekonsert med till exempel, eller demos eller vad det nu kan vara.
Det är, Queen har ju varit sparsmakare där. De är inte som Pink Floyd och inte som Bowie. Nej. Queen har varit väldigt noga med om de släpper någonting. Att inte, de gillar inte att släppa demos. De gjorde ju så när de gick över från EMI till Universal 2011. Då släppte de ett antal demos på CD-utgåvorna som en bonusskiva. Då var det några utgåvor där som inte hade släppts på CD innan. Och inte fanns i någon riktigt bra kvalitet. Men många tycker fortfarande att Queen har släppt för lite sånt som man borde ha släppt. Men nu blev det ju så när de släppte The Miracle Box för 2 år sedan. Så blev det ju, då gick man tillbaks till massa demoinspelningar och släppte både när de spelade live i studion, de versionerna, plus de som var digitalt mixade sen som blev på albumet. Så att då fick man en helt annan syn på hur de faktiskt jobbade sista åren innan Freddie blev för sjuk. Många bra, halvbra idéer som blev då det sista singeln de släppte som heter Face It Alone. Som man hör ju att de har fått flytta om rösten för att få ihop låten. För den var inte riktigt färdig. Lite som Beatles fick göra på slutet här.
Jag kan känna att just som du säger med Queen, att de har varit sparsmakare. Jag tror att de har haft en väldigt hög lägsta nivå. Att de alltid tyckte att det här var inte up to scratch. Och struntat lite grann vad fansen tycker. Och det gäller även med konserter som har filmats professionellt. Det kunde varit att det har glappat i någon mic. De fick inte med början och så vidare. Och då har de inte givit ut det professionellt. Men bootleg-marknaden har ju flödat över. Och alla fans vill ju se detta ändå. Och nu i dagens teknik så går det ju att fixa, plocka den meningen från konserten efter eller och så vidare. Men jag måste nog säga att som du sa med boxarna där, att den här Miracle-boxen, jag köpte ju inte den till exempel. För jag är inte lika het på just den perioden eller den plattan, utan jag tyckte ju om när de kom med At the Rainbow 74 och så vidare. De här tidiga som de matar in, där man bland annat fick höra första gången en låt som The Fairy Fellows Master Stroke, som jag aldrig hade hört innan. Så jag började tänka, är detta verkligen riktigt? Eller har de fixat det lite grann efteråt, att de spelat på en på ett rep eller någonting? Men det tycker jag är mumma när man får de här gamla grejerna. Och det finns ju en del...
Och den släpptes på vinyl, va?
Ja då, också. Den släpptes i flera versioner. Dubbelvinyl, eller fyra vinyler i boxen. Och sen släppte de bara den ena konserten på en enkel vinyl. Och sen fanns det ju både alla Blu-ray och DVD-utgåvor och allt möjligt annat som man fick. Så att det var nog faktiskt, nu man tittar tillbaka på det nu, det var ju 10 år sedan de släppte den nu, 2014, och gick tillbaka till Rainbow-åren och faktiskt gjorde den där boxen på riktigt. Med riktigt remasterat ljud, det var väldigt bra gjort. Så idag får man nog anse att den är nog en av de bästa boxarna de har gjort.
Och den köpte jag faktiskt, Magnus, i London. Jag var där och nu ska jag säga, 2014 var det Kate Bush jag såg då, eller så var det Sparks var innan. Så det var Kate Bush. Jag köpte den på rätt stad någonstans. En dag innan vi skulle åka hem så såg man, men vad är detta för något? Så man fick med sig den, helt fantastiskt.
Den var väl rätt kraftigt cirkulerad innan, va? Ja. Det var väl den och sen Montreal någonstans, var det 76 om jag inte minns fel? Som också var väldigt starkt cirkulerade av bootlegs på för Queen, eller?
Ja, vad tänkte du? Montreal, nu var vi ju så IMAX-versionen av Live in Montreal 1981 som gick på bio här nu här i veckan. Och det var ju 81 då. Det var ju sista gången Queen uppträdde bara de fyra på scenen. För sen har de haft då en keyboardspelare som har hjälpt till för att Freddie kunde strutta runt lite mer på scenen och fokusera på publiken.
Hur var den upplevelsen då på IMAX?
Ja, men det är klart att en del tyckte att de skulle spela högre ljud, men jag har ju tinnitus så jag var glad att de inte spelade så jäkla högt. Men bilden är ju fantastisk. Den skulle kunna varit inspelad igår.
Mm. Jag håller med. Ja, men det var väldigt bra, det var det. Jag hade hoppats på att det inte skulle vara för högt, för jag såg den här David Bowie-filmen för 1,5 år sedan. Och då hade de glömt att dra ner lite grann, så det var otroligt högt. Och jag tycker om när det är högt, men det var för plågsamt. Så då jämförde jag lite grann med den upplevelsen och så tyckte jag att det var lite lågt. Men helt okej alltså.
Var det någon konsertstämning då? Jag tänkte, jag var själv och såg Stones på Kuba, gick ju på bio, det är några år sedan då. Men då kom man på sig själv genom att ställa sig upp och jubla mellan låtarna fast man sitter i en biosalong då. Det är lite speciell känsla, men
vi var ju på Bergakungen i Filmstaden då 2018, och då när vi hade en liten så här release-grej också på Hard Rock Café som vi anordnade. Och då gick vi ju dit och då fick vi ju faktiskt den stämningen innan, att alla klappade We Will Rock You innan filmen satte igång. Då var det ju faktiskt den stämningen, men det var det inte riktigt nu. Man sitter lite för bekvämt i IMAX, i de här fåtöljerna, man lutar sig tillbaks. Den här publiken är ju inte 25-åringar längre. Man sitter mest och njuter faktiskt, så blir det.
Jag hade ju min bordsgranne, höll jag på att säga, som satt bredvid med Daniel där. Jag kom dit rätt sent, för jag hade haft med covid och sådär. Jag tänkte, jag kommer ändå, och så kom jag dit till salongen och så började känna lite grann i ryggen. Vad tusan, började jag få lite ryggskott också. Varför inte? Så jag var väldigt så här lite stelopererad hela jag, i huvudet och neråt och så. Och så sätter jag mig bredvid Daniel, han var inte stelopererad. Han hade liksom tagit och druckit pizza och annat sånt där. Så att han var väldigt på det. Okay. Ja, men det kändes nästan så. Så han var ju med och kommenterade och sjöng rätt högt. Och det var nästan så jag ville säga till, nu vill jag höra Freddy sjunga det här. Nu får du vara tyst lite grann. Va? Men jag kunde inte med det heller, för han var bara glad.
Ja, hej Daniel, du drack upp all maltwhisky, det vet du va?
Ja, det vi var på då var det servering, man kunde ta med sig hinkar med öl och sitta med i biosalongen. Wow. Så att det gjorde väl sitt till att man blev lite extra engagerad.
Ja, vilken bio var det här?
Nu ska vi se, vad heter den? På Kungsgatan.
Ja, men det var i Stockholm i alla fall.
Ja, det var i Stockholm, precis.
Rigoletto.
Rigoletto, så heter det. Rigoletto,
ja. Stämmer. Ja, ja men det finns många sådana här tillfällen. Just, vi pratade lite innan här, Fredrik Brolin och jag, om det här med livets cyklar, och Queens cyklar har varit lite speciella då. Alltså att de har haft vissa tidpunkter i sin karriär där det har stuckit iväg och de har blivit superpopulära. Och sen har det gått ner lite grann och så har det legat lite lågt och sen upp så blir de jättepopulära igen. Och det finns några sådana här, jag tror det är 4 punkter i deras karriär som har stuckit ut. Och det kan man ju luska i då. Vad är det som har gjort att de har hela tiden kommit tillbaks liksom?
Ska vi gå igenom vilka det är?
Mm, jag tycker det. Det är ju ganska givet då att även om Killer Queen och Sheer Heart Attack blev genombrottet i Europa, för då gjorde de ju sina första turnéer i Europa och sådär. Då började det lossna, för då blev ju alla nyfikna på Queen. Men sen kom ju givetvis det stora genombrottet med Bohemian Rhapsody. Speciellt i Europa och i övriga världen. USA var inte riktigt lika på, även om den blev en topp 10-hit. Den blev ju ingen etta i USA då i början. Även om den hela tiden har växt in även där, så har blivit en hit med åren.
Och nu pratar du 1975 här.
1975, ja. Mm. 76 där. Mm. Övergången.
Just det.
Kan man säga. Då blev Queen ett jättehett namn. De blev väldigt hyllade av många internationellt. Men de blev även sågade. Eftersom de gjorde någonting som inga andra gjorde. De vågade klä sig på ett annat sätt. De hade ett annat uttryck. De hade en sångare som var lite gayig.
Eller är han gay?
Ja, är han det?
Ja.
Så här. Han stack ut på något sätt. Men de fick ett sånt starkt namn då. De la grunden för någonting som gjorde att de vann en väldigt stor publik väldigt tidigt där. Som faktiskt stannade kvar under många år. Och sen blev det ju det här när de blev förknippade med fotboll, idrott, hockey. Då kom ju 77. We Will Rock You, We Are The Champions, de eviga anthemsen som alltid fanns kvar. Så.
Och det var ju någonstans där också.
De redan från början, när de kom de låtarna, var det liksom snabbt anammat av sportvärlden? Då, eller?
Ja, amerikansk radio gjorde ju till och med så här att på den tiden så spelade de in dem på rullband, låtarna, istället för att de spelade vinylen i radio. Då satte de ihop låtarna så att de körde både We Will Rock You och We Are The Champions efter varandra i radion. För det blev ju 5 minuter då. Och då köpte de det. Att det funkade på något sätt. En del radiostationer gjorde så. Och sen smög den här låtarna in sig. We Are The Champions funkade för vissa av ishockeyklubbarna använde den ju. Och sen har den hela tiden funnits kvar. Framförallt i USA så har man ju alltid förknippat Queen med just de låtarna. Inte lika mycket Bohemian Rhapsody, för långt senare. Och sen har vi ju då det som hände då 1980. När Another One Bites the Dust och Crazy Little Thing Called Love blev de stora USA-ätterna. Och då var ju Queen så superheta så det spred sig över både Nord- och Sydamerika. Så att då gjorde de Sydamerika 1981 och blev det största bandet i världen. Inget annat band hade spelat till så stora publiker på utomhusstadions. Som det var då i Rio och Buenos Aires och alla de här. De spelade för 500 000 människor liksom. Både på tv och 500 000 människor i publiken. Så det var ju väldigt stort då. Så där nådde de sin peak och sen hände det ju något. Då försvann de bort ett tag, va? Vad hände då, Mikael?
Ja, jag vet inte om du tänker på plattan Hot Space, ja. Som kom, och det var ju liksom Freddie Mercury när de spelade på, var det Nebworth, att de skulle då promota den här plattan och då säga okej, okay, vissa tycker att det här är att vi har gått disco, men fuck it, det är bara musik, och så kör de en värsta version av Stay in Power.
Milton Keynes menar du?
Milton Keynes var det, exakt.
Precis.
Men det var ju då de sjönk i popularitet. De hade ju även gjort, innan det här, de hade också gjort Flash Gordon. Så att de hade ju även kommit in på filmsoundtracket där. Och då var det väl att de försvann lite grann. Om vi ska titta tillbaka så var det ju faktiskt att den första Queen-plattan är hårdrock. Den andra är också väldigt hårdrock, men ännu mer pompöst. Och de hade så många fina arrangemang. Men det är fortfarande hårdrock. Så kommer Sheer Heart Attack som nummer 3. Och då får vi tänka att det här är bara på ett spann på 2 år. där de har då mer pop, mer vaudeville, men det är fortfarande hårdrock på väldigt många ställen på den plattan. Och sen ett år senare, 75, kommer ju då A Night at the Opera. Hade inte Bohemian Rhapsody varit med där, så vet man inte egentligen vad som hade hänt med Queens karriär. Nej. Om de hade långsamt försvunnit ut som något, ja, lite kabarerock, det var lite roligt, lite darkness feeling på det, fast 30 år tidigare. Mm. Men så när de då kom med det som du sa där, Magnus, att med We Will Rock You, We Are The Champions och sen Another One Bites The Dust och Crazy Little Thing Called Love, de har ju hela tiden lett sin egen utveckling. Sen kan ju då kritiker säga, ja men det är ju disco, det är ju många som spelar det, Rod Stewart, Rolling Stones, Kiss hoppar på den här trenden då, men som sagt, alla gjorde det. Nu får du gärna fortsätta, Magnus.
Ja, då fick vi den där svackan där som kom med Hot Space 1982. 1983 tog de ett break från varandra. De hade jobbat stenhårt i nästan 10 år med skivor och turnéer och allting. Och då började Roger Taylor, trummisen, fokusera på sin solokarriär redan 1981 med första soloalbumet då. Vad hette det nu? Fun in Space, va?
Ja. Just det.
Så var det. Och den var ju väldigt bra, den skivan. Och så tänkte jag, ja men det här var ju kul. Jag tycker Roger är först ut i bandet som solartist. Då tänkte man att det skulle varit Freddy då. Men han levde ju det där livet att han ville ju göra annat också. Han gillade ju att samla på antika möbler och konst och mycket annat. Och gjorde resor till Japan och sådär. Och då fick de lite tid på att utvecklas åt ett annat håll. Tekniken tog över, videon började göra sitt intrång från MTV. Och då kommer de ju 1984 då och får en ny revival och börjar låta mer elektroniska. Radio Gaga blir en superhit, speciellt i Sverige. Äntligen börjar folk inse, wow, och de spelar dem på... Jag tror det faktiskt var efter Bägen då som Kia Berg körde, så blev det ju... Cash Invall hade ju också ett videoprogram på den tiden som han gjorde i kombination med Tracks. Så att, och där blev ju Radio Gaga den stora hitten, och The Works blev ju också en stor framgång där. Och den la ju grunden för det som vi då gjorde när de nådde sin höjdpunkt mitten på 80-talet med Live Aid 1985. Då hade ju alla sett videon, alla kunde handklappen, och det är ju det som la lite grunden för Bohemian Rhapsody-filmen. Att det blev den stora finalen för Queen som kommer in och liksom tar över och visar vem som är störst i världen på en stor stadion, inför en stadionpublik. Så där nådde ju. Sen får man ju säga då, då har vi ju nämnt... Vi har nämnt Bohemian Rhapsody, vi har nämnt We Will Rock You och News of the World. Det var andra, och sen hade vi 80-talet där vi USA-ätterna. Precis där, den tredje punkten, och sen har vi jag räknar med Sydamerika där. Och sen kom Radio Gaga och sen Live Aid. Och sen, där har vi då 5 viktiga punkter i deras karriär, va? Men sen, sen blev det ju lite märklig avslutning. De fick ju gå ut som kungar på arenorna på Wembley Stadium 1986 med Kind of Magic och allt det här. Men då visste redan Freddie att han kommer nog inte göra det här mer. Men bandmedlemmarna ville ju inte gärna prata med om det här officiellt. Redan då visste nog Freddie 1986-87 att han var sjuk. Och det tog många år innan vi förstod det. Så det var ju hans död 1991 som gjorde att Queen blev åter stora igen. Alla började upptäcka och lyssna på deras musik. Amerikanerna reagerade inte så hårt över Freddies död. Vad fick de att upptäcka Queen då nästan i samma veva som hans död? Vad berodde det på?
Ja, men det var ju dels så var det också att när Queen, eller när Freddie dog, så var det också den stora tribute konserten med alla världens stora rockartister spelade tillsammans. Elton John, Guns N' Roses, Metallica, Extreme, allihopa där. Det är en stor grej. Men sen så kom det ju något som hette Wayne's World.
Yes.
Filmen. Ah.
Wayne's World kom ju väl egentligen precis innan tributgalan.
Så var det kanske.
Ja. Så precis i den vevan när Mike Myers lånade låten, han krävde ju att de skulle få ha Bohemian Rhapsody det ville ju inte själva, jag tror regissören var emot det, men han sa det, nej men den ska vi ha i bilscenen. Och efteråt så fick han ju verkligen hyllningar från Queens management och sa tackade och bugade för att de fick använda låten. Och de klippte in klipp från Wayne's World i Bohemian Rhapsody-videon. Och då tänkte ju Mike Myers, nej nu kommer de såga huvudet av mig liksom. Men så blev det inte, utan Queen insåg ju att den kommersiella kraften tack vare filmen gjorde ju att amerikanerna upptäckte Queen igen.
Mm. Och de har lärt sig att de skulle headbanga till Bohemian Rhapsody i slutpartiet där. Liksom. Ja, det är headbang-kompatibelt.
Så är det verkligen. Headbang-kompatibelt.
Och kontentan av detta är ju hur fantastiskt det kan vara när man gör en sån låt som inte lät som någon annan. Och den här låten blir en evergreen. Den bara dyker upp om och om igen. Nya generationer. Lyssna på den. Fantastiskt.
Vilken är er favoritera då utav den här karriären, om man skulle plocka ut ett speciellt del av den som ni tycker är...
Jag kan börja då.
Mikael, kan jag svara? Jag vet ju vad du svarar.
Ja, jag tycker bäst om... Jag tycker bäst om A Kind of Magic och jag tycker om Highland. Nej, det gör jag inte. Jag tycker alltså om de första plattorna. Eftersom jag hörde Queen 1 först och blev biten av det. Och jag har liksom alltid gillat dem hårdare. Mm. Så det är egentligen de fem första plattorna. Queen, Queen 2, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera och A Day at the Races. A Day at the Races som kom 76, den var lite mer... Inte kopia ska jag inte säga på United Opera, men det är som de brukar säga en systerplatta. Och det är faktiskt sista gången som Queen tar med några vaudeville-inslag, kupletter och så vidare. Efter det så har de aldrig gjort det. Det var sista gången de gjorde de här lite större produktionerna med mycket körer och Brian May lägger 1000 spårgitarrer och så vidare som låter som en hel ragtime-blåsorkester. Men det är ju, om jag ska vara snäv så är det det. Men sen gillar jag ju de plattorna som kommer efter också. Sen finns det vissa undantag som jag lyssnar inte så mycket på. Så jag har sagt till Magnus så här, ja, ska vi spela in 15 gånger Queen, den och den plattan, då kanske du ska plocka in en gästpoddare där.
Är det en viss discoplatta du tänker på då eller?
Nej, det kanske kommer senare ändå tror jag faktiskt.
Ja, för de som lyssnar nu så här, det är 15 gånger Queen, varför heter det det? Jo, det är ju att de har 15 studioalbum. Och vi har kommit till 8 album har vi gjort. Nu ska vi ta 80-talet också, fram till 90-talet när vi får tid. Och då blir det ju podd i fortsättningen. Vi har ju lagt ner otrolig tid på vloggen för att vi ska få in bilder och rätt klipp. Och det ska funka tidsmässigt med de här bilderna i rätt... epok och så vidare, och det har inte varit lätt kan jag tänka, och det har varit lite klurigt ibland att få lite upphovsrättsnedslag och sådana saker som gör det lite krångligt att använda både bild och video och alltihop. Så.
Vi ska återkomma till den alldeles strax, så du måste nämna din era först bara.
Ja, men min era är ju framförallt, allting började ju slutet av 70-talet för mig, det kom ju med News of the World 77. Och så kom Jazz 1978 med Don't Stop Me Now bland annat. Och Mustafa som är en fantastisk inledning som alla bara undrar vad är detta. Och det var det som jag tyckte, wow, så här kan man göra som rockband. Man kan skita i alla regler, man kör helt andra spår liksom. Där fångade det mig och jag gillade The Game då med de stora hitsen Play The Game och Now The Mobile City Does, Crazy Little Thing Called Love. Där blev ju Queen lite mer avskalade, rockigare. De hängde på lite faktiskt, eller man kan snarare säga att de var bidragande orsak till att rockabillyn och rockmusiken fick ett ny uppsving i USA med Crazy Little Thing Called Love. Det var många både countryartister och rockartister som började göra enkla rocklåtar igen. Till och med John Lennon uttryckte sig i en intervju att han blev inspirerad när han fick höra Crazy Little Thing Called Love. Så hela den eran, där kom jag in på banan och jag var ju så oerhört uppe i Queen då. Och vi fick ju se Queen 1982 då, det fick ju Mikael också när vi såg dem på Skandinavium. Mm-hmm. 1982. Då hade vi inte hört Hot Space och Greatest Hits låg på listorna som för övrigt är den mest sålda skivan i Englands historia. Och då var ju de ju superheta. Ingen hade hört Hot Space liksom.
Är det första gigget som ni såg?
Det blev ju det. Mm. Med Freddie Mercury. Och det var ju stort. Ett fullpackat Skandinavium. Den stämningen var ju fantastisk. Man fick uppleva med de här lamporna och de här styrda. Det var ju som robotar som flög omkring så här med tre strålkastare. De var väl fyra stycken sådana här som flög runt på scenen. Och det var ju väldigt tekniskt avancerat på den tiden.
Jag kan ju också säga, du sa plattan The Game där som en favorit. Och den första singeln från The Game, det var ju då Magnus.
Ja, första singeln då, det var ju Crazy Little Thing Called Love, för den kom ju precis året innan. På slutet.
Och sen kom singeln nummer två, var ju då...
Ja, det var det Play the Game, eller?
Nej, Save Me.
Nej, Save Me var det.
Ja, och just. Save Me, just när vi spelar in idag, så är det 44 år på datumet som den släpptes.
Just
25 januari 1980.
Se där.
Ja, det har vi. Mm.
Bra, det är bra att ha lite fakta där. Mm-hmm. Ja, men då kommer jag ju in i Queen och jag märkte den. Jag måste säga att jag hamnade lite mitt emellan 70-talet och 80-talet på något sätt. Så för min del så tyckte jag varje steg jag tog, om jag gick till vänster till 70-talet eller gick till höger in på 80-talet, så tyckte jag det var lika spännande. Och sen kunde man ju ställa sig frågan, är det här samma band egentligen? Kunde man ju ställa sig frågan ibland. Men man... Med Freddys starka röst och deras körer så var det Queen. Det lät Queen. Det spelade ingen roll om det var modernt eller om det var gammalt. Men när man lyssnar tillbaka idag så kan jag ju bara nästan gråta av glädje när jag hör gamla låtar som Liar eller Night Comes Down från första plattan. Liksom. Keep Yourself Alive är ju, man ryser ju när man hör hans gitarr där i början. Så att jag skulle säga att jag älskar både 70- och 80-talet. För min del spelar ingen roll.
Just när du sa Keep Yourself Alive där, i vårat vlogkande så hade vi ju gjort en liten tävling mellan Ola Salo och Peter Johansson där vi satt upp. Nu kör vi en liten quiz mellan er två, för de uppträdde på Skandinavium i en stor Queen-gala där kan man säga. Och då körde jag lite gitarr bara på akustiskt så här bredvid. Bara spela in lite riff, lite intron. Och när jag körde just, för det är bara Ola satte det på 2 sekunder bara. Keep Yourself Alive, första låten, första plattan, första singeln. Så att de har ju satt sitt spår där, Queen, att de som kan det, det kan de. Djupt det ligger i DNA.
Ja, och när Peter Johansson fick höra The Fairy Fellows Masterstroke, då ringde det inga klockor i hans hjärna, kan jag säga.
Nej.
Det var Ola direkt som tog den. Han kunde ju till och med vad målningen hette som Freddie Mercury tog titeln ifrån. Mm-hmm. Ja.
Han är nörd på riktigt.
Imponerande.
Ja.
Jag tänkte lite så här, det är en skapligt debut med Keep Yourself Alive. Men hur stora har era samlingar med Queen blivit genom åren då?
Jag hade ju ett Queen-rum förut. Vi separerade, jag och min fru, efter 24 år. Och jag flyttade in i en lägenhet. Och sen tänkte jag, vad ska jag göra av alla grejer? Och så här, det är ju nerpackat det mesta idag. Jag har ju mycket tavlor och så på väggarna och så. Men vinylväggen och lite sådana saker. Men jag ska säga det att jag blev ju aldrig den nörden som vissa andra då. Som har samlat på allt. Jag behöver inte 15 utgåvor av... debutskivan till exempel. Eller jag behöver inte alla de här utgåvorna från en från Ungern, Bulgarien eller vad det är, Japan eller vad det nu är för någonting. För mig har det varit viktigare med musiken att få tag i de bästa utgåvorna som låter bäst. Det har varit min grej, känner jag.
Och hur har du fått reda på vilken utgåva som låter bäst?
Han har köpt alla och jämfört.
Och sålt.
Ja, det är bra.
Nej, men jag kommer ihåg det här först efter när man hade alla vinylerna och när CD:n gjorde sitt intågande, verkligen där, i slutet av 80-talet, början på 90-talet, då köpte jag ju alla deras utgåvor på CD då. Och då visade det sig att, nej, det lät ju inget vidare. Nej, men vad det berodde på, för då hade de inte lyckats lösa det här med att remastera det med de här digitala. Det kom ju digitala maskiner som kunde överföra de analoga på ett sätt som gjorde att det blev mjukare ljudet. Det blev ju så hårt i början. Så alla mina CD-skivor som jag köpte med Queen, alla utgåvor som kom då, de sålde jag ju. Jag gick till Bengans och sålde alltihop, tror jag, eller Skivhugget på den tiden. Och var väl rätt besviken. Då blev man ju ganska naken. Man hade ju bara vinylerna kvar då. För då var ju CD:n så himla populär där i början på 90-talet. Och då var det ju det som gällde. Man spelade inte så mycket vinyl. Mm. Men sen gjorde de ju remasteringar då. Ett par år senare. De lät ju inte riktigt så bra som de japanska. Fick man ju reda på. De lät ju mycket bättre. De hade ju mastrat på ett annat sätt. Mycket mer tryck, bättre dynamik, klarare. Och sen kom USA 1991 och släppte alla på Hollywood Records med bonusspår på.
Ja, sweet.
Och då köpte man ju alla dem, liksom. För då visste man ju att amerikanerna brukade ha bra masteringar på sina grejer. Och de lät väldigt bra. Jag kommer ihåg när jag läste Record Collector. De hade gjort ett specialnummer om alla Queens utgåvor på CD då, med bonusgrejerna. Och då var man ju helt tagen, då köpte man ju vända en då, för att de var ju så superduktiga på, jag läste varenda paragraf där, varenda skiva, hur de tyckte, de bedömde den, hur den lät mot den gamla versionen och sånt där. Så man lärde ju sig det, så man blev ju lite audiofil, va, lite nördig så, får man säga.
Mm. Men just det du sa, att de släppte bonusspår, eftersom Queen har varit väldigt sparsmakad med det, att det inte finns något mer än det som släpptes på platta, och det var därför jag tidigt köpte bootlegs när man hittade det första gången, så stod, och det var ju i Bengans Göteborg tror jag eller något liknande, och man hittade en skiva som det stod Queen på, omslaget såg lite underligt ut, och som tonåring så visste man inte vad det var, och den kostade liksom flera hundralappar, och han som sålde skivorna ville inte riktigt, ja det där är en specialimport sådär, va. Men sen man fick hem det och lyssnade, det var första gången jag hörde Queen live. Och det var ju skräpig ljudkvalitet, men det var ju fantastiskt att höra den här dynamiken, eller den råa energin. Så jag har ju alltid tyckt om delar i platt, gillar jag. Och när man då sen fick köpa VHS-band med olika konserter som var i 200:e generation av någonting, det spelar ingen roll. Queen, Bowie, Lizzie, oavsett vad det var. Och det var ju hederstunder när man bjöd hem sina kompisar, man satte grabbarna. Det var ju liksom helt oslagbart. Mm. Men just vad det gäller samling, alltså det är mer det jag har samlat på då VHS-er och försöka hitta udda inspelningar av konserter eller få tag på då när man kunde ladda ner i webbens begynnelse med olika kassar eller vad de hette.
DC++.
Ja, exakt. Mm. Och ladda ner, det tog liksom ett par timmar att få ner en låt. Va? Men just med låtar som det här extra spåret på första plattan där som du pratade om, Magnus. Mm. En låt som heter Mad the Swine. Som man aldrig hade hört någonsin. Det var ju fantastiskt för att höra den här lilla lustiga låten. Och man förstår varför de inte tog med den på första plattan.
Fast jag tycker den borde varit med nu i efterhand.
Ja, fast jag är glad att jag fick höra den då. Att man fick något helt nytt som var gammalt då. Och sen finns det ju vissa låtar som heter Hangman som bara spelas live. Det finns någon inspelning men den har aldrig kommit ut. Det finns låt som heter Silver Salmon, Silverlaxen, det är en häftig titel det. Som också är så här häftig. Tänk om man får höra dem i en riktig studioversion någonstans.
Ja, och Freddys röst på den tiden när han var ung, den var ju så klar på de här höga tonerna, det var ju fantastiskt. Men just det, när du pratade om debuten där, den amerikanska utgåvan, det roliga var ju med den att på den utgåvan så fick vi nämligen låten Liar, skriven av Freddie Mercury, men det, man skulle kunna tro att det var en Brian May-låt med tanke på hur gitarrtung den var. Och så gjorde de en remix där och de kallade in kända producenter på varje skiva som fick göra en remix på någon av låtarna. Och på Liar så drar de ju upp percussion-delen i den här. Och helt plötsligt så hör man nästan en helt annan låt. Fast det är original, det är inget som är pålagt. Utan det är Roger som spelar de här percussion-grejerna. Och de lägger upp dem. Och jag måste säga att den versionen är ju helt fantastisk. Som vi fick som bonus där. Mm. Helt annat. Och det var likadant. De gjorde Seven Seas of Rye på Queen 2 i en disco-version. skithäftigt. Nej, när de har samplade
nej,
grejer.
Nej,
jag tycker den var det, cool.
Så kan man tycka, men det är inte rätt. Men jag vet, du frågar om med samlingar där. Och själv, jag måste säga att du har ju enormt rätt mycket, tycker jag, Magnus. Du har sparat mycket, du har dockor, du har liksom olika utgåvor, du har radioapparater och sådär. Det jag har är att jag har sparat affischerna från Poster. Jag har alla Poster, alla Kiss-affischer, alla Queen-affischer och sådär. Så. Men sen har jag väl alla plattorna, vinyl, och så har jag väl de kanske i Japanpressar. Men Japanpressar finns ju också olika. Kanske finns 3-4 olika per skiva nästan. Och lite CDs, men jag har inte så mycket Queen-grejer mer än att jag fick ett tag på att jag köpte den här gitarren av en kompis. Att det är en Red Special. Mm. Så att den tycker jag är en av de vackraste gitarrer. Så att den är ju den är inte lättspelad, för halsen är ju som ett baseballsträ. Men den är fin på väggen.
Är stil på den där gitarren.
Yep.
Klass.
Ja. Finns det mycket cool merch? Det visar ju någon docka där och så. Men är de... Det är väl inte Kiss-nivå på utbudet såklart. Men
nej, det är ju så. Förra året då så avslutades ju en av Sotheby's i Londons största auktioner. När man släppte den här då. Nu kan ju inte lyssnarna se det här. Men det här är ju boken som man tog fram. A World of His Own. Freddie Mercury och allting han hade hemma. Visade fantastiska bilder på till exempel hans flygel. Han hade två flyglar. En Yamaha och en Branford & Sons heter den väl. Den ena. Det var ju hela den här boken innehåller ju helt otroliga saker som det som kallas den heliga graalen som han fick då. De gjorde ju en upplaga på Bohemian Rhapsody 1977 när den blev vald till Europas singel. Och då gjorde man 200 ex av den i Purple-utgåvan. Och då det är ju faktiskt det väl som den heliga graalen då som många vill ha. Jag har den i en bok här. Och då kom den ju till exempel i ett kit med glas och champagneglas och grejer som kom då. Och den gick ju på Sotheby's i London då för ett antal miljoner. Och det, att den gick för så höga belopp berodde ju på att det var ju Freddie Mercurys egna som de fick, alla medlemmarna fick ju varsin 1, 2, 3, 4 då.
Men den här otroliga auktionen på Sotheby's den har nog slagit alla rekord. Och jag vet, vi har ju kompisar som sa, ja, jag har gått igenom katalogen, jag tror jag ska köpa, jag tror jag har hittat någonting som kanske inte går för så mycket pengar, typ ett litet saltkar eller någonting, tjänare. Det var ju liksom, det fanns ingenting som gick under liksom 30-40 tusen nästan oavsett vad det var. Mm. Och sen så ska du ha de här slagavgifterna och du ska ha allt det andra som kommer på där, va? 25% extra nästan. Mm.
Och allt gick till välgörenhet då?
Det var väl Mary som stod som mottagare utav detta. Ja. Sen så tror jag att hon la en viss del. Men jag tror inte att det är granskat och synat att så här mycket gick till.
Ah, okay.
Nej. Mary Austin som tog hand om arvet efter Freddie. Och efter alla dessa år började hon bli gammal och insåg att Freddie ville ju att det skulle inte bli något museum av det. Och många var väl skitsura fansen då. Varför kunde de inte ge de här grejerna till bandmedlemmarna eller något istället? Många av de här sakerna. Brian May grät väl en tår och sa att han kan inte göra så mycket.
Nej.
Han vill väl inte köpa Freddys grejer. Vad ska han med dem till? Han har ju tillräckligt själv. Så att,
De hade ju kunnat gå in och buda precis som alla andra. Men jag tror att det bär emot att han ska betala 2 miljoner för en scendräkt eller ett par skor eller någonting. Men vi pratade om det när vi kollade på bion där. Att man kan ju sen, precis som David Bowie-utställningen, Bowie Is, som har turnerat runt världen flera gånger och nu får en permanent utställning i London, jag tror det är 2025. Att man kan ju ändå sätta upp en utställning som har med Queens grejer att göra, med dräkter och partitur och så vidare, kanske inte ett saltkar, men samla ihop det och sen ha en vandringsutställning till exempel.
Ja, det var väldigt intressant, man kunde följa det live på Sotheby's, en av killarna som satt i publiken som ropade in manteln och den här kronan då som han hade på sista turnén. Och då får man ju tänka liksom, den var ju väldigt personlig. Man kan, för den var ju verkligen specialgjord för just Freddy. Det fanns ju ingen kopia, det var ju verkligen originalet. Och han betalade väl vad det var, drygt 1 miljon för den där. Det var drygt 100 000 pund eller någonting, så 120 000 pund tror jag. Och han var ju superlycklig. Liksom, det var det som han ville ha. Han lyckades. Och den hamnade i rätt händer på något sätt. Hos någon som verkligen var en fan. Som har följt hela karriären. Så att sånt beundrar. Jag skulle ju självfallet vara överlycklig om jag hade någonting av det. En av tavlorna som Peter Hinz, fotografen då, som jobbade som deras roadie och skötte mikrofonen på scenen till Freddy och allt annat. Han fotade ju honom med manteln och allting 1987. Efter turnén då, Kind of Magic. Och just den bilden, när jag träffade Peter Hinz i London och var hemma hos honom, så satt vi och gjorde en intervju som vi gjorde till en dokumentär som gick sen på SVT då, 2005. Väldigt kort blev den intervjun, för att han var ganska bitter när vi gjorde den där intervjun. Han hade inte fått smaka så mycket på, han hade inte fått betalt för vissa saker och sådana här saker han diskuterade. Men just det här fotot som han tog fram då, vissa exemplar av i ett fotokvalitet, den har jag inramad. Tyvärr inte Freddys signatur på den, men just den gick i Southbys, den bilden där han själv hade signerat den. Den gick ju för ett antal 100 000 då. Så att det är lite, jag är nära i alla fall att ha någonting som är ett starkt minne liksom.
Mm. Men hade jag fått välja, vi säger någonting, jag hade visst, käpen och kronan är häftigt scenmässigt, men för mig så är den perioden inte viktig på samma sätt. Jag hade hellre tagit ett litet silverarmband med den här ormen som han hade på Sheer Heart Attack, eller något litet, det hade kunnat varit ett hårstrå. Nej, men lite grann. Det är inte det svulstiga som jag uppskattade. Det hade varit någonting som hade betytt någonting.
Mikrofonstativet.
Ja, tack.
Det är lite speciellt. Mm. Kan man säga.
Men framförallt någonting som var intressant, det var ju att hans personligt skrivna texter gick ju för stora summor. Mm. Just Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Don't Stop Me Now, We Are The Champions. De gick ju för enorma belopp. Alltså, men tänk dig själv att ha den inramad med guldsingen på väggen. Det hade varit någonting riktigt häftigt faktiskt. Men visst, det blir massa pengar över till, det blir väl Mary Austins barn som får ta över lite av det där, kan jag misstänka.
Barnbarn.
Mm. Barnbarn, precis. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Och där rundar vi faktiskt av del 1.
Japp, här kommer vi och sabbar hela stämningen.
Precis, när det var så mysigt.
Ja.
Ja, det var ett tag sedan vi gjorde ett dubbelalbum.
Mm.
Men det här har varit väldigt långt snack, så att vi kände väl att det här är nog bra att dela upp i två delar istället för att klippa ner det till oigenkännlighet, så gör vi gör en dubbel helt enkelt.
Ja, men vi har ju lite som motto när vi gör våra intervjuer att vi vill ha dem så oklippta som möjligt. Sen att vi klipp bort vissa fadäser och sånt där, det gör väl vem som helst, men att i det stora hela så är nästan alla våra intervjuer helt oklippta. Så
Nej, men så är det. Vi vill ha det keep it raw.
Ja.
Men det blev ett bra snack och fortsättning följer i del 2. Så vi vill ju uppmuntra alla till att följa Patchtrollen så ni inte missar några nya avsnitt. Vi har ju en historia av att vara ganska oregelbundna. Då är det extra bra att följa den här podden, yep, så man inte missar något. Rätt som det dyker upp något.
Jag tror du skulle säga att vi är jävligt dåliga på att marknadsföra oss själva i sociala medier, men det är vi också.
Det är vi också. Så man får gärna följa oss där också på Facebook och Instagram.
Ja.
Det kan komma något inlägg varannan månad i nästa fall.
Precis.
Och sen tycker vi om, pratade lite om det här precis innan, att göra polls och frågor, vilket är kul då, till varje avsnitt. Så lyssnar man på det här i Spotify så kan man rösta på olika saker som är knutna till avsnittet i fråga, såklart, och även svara på någon fråga som vi lägger upp där. Mm-hmm. Så det är en liten kul grej. Vi snackar väl om att vi vill ha svar på Queens bästa 70-talsplatta. Känns väl lämpligt att koppla till det här.
Det känns definitivt lämpligt.
Mm. Så har vi något att tillägga? Det har vi, eller hur?
Ja, vi fick ju nyheter om att AC/DC ska ut och på vägarna igen. Mm. Vilket är otroligt trevligt. Tyvärr då inte förbi de svenska landsvägarna. Då. Men ändå i Europa.
Mm.
Så
man är ju bra sugen på att åka till Dublin eller varför inte Slovakien.
Mm-hmm.
Och se AC/DC för
definitivt
sista gången. Är väldigt svårt att tänka mig att det blir något mer efter det här, i alla fall inte i Europa. De kommer ju sannolikt göra någon sväng i USA också, men sen är det nog tack och godnatt.
Ja, men alltså, jag tror det också. Jag håller med dig. Och, där, men det hindrar ju inte oss från att promota oss själva igen. Vi har ju faktiskt avsnitt nummer 12. Mm. Där vi har AC/DC Machine, den svenska AC/DC-fanklubben på besök.
Exakt. Så det är en lämplig promotning. Absolut. Ja. Det slog mig att det är 2015 som de spelar senast i Sverige. Det är helt galet länge sedan.
Ja.
På Friends Arena.
Japp, då var vi där.
Japp. Det var bra och pålitligt. Det var absolut inte det bästa jag sett med AC/DC. Kanske till och med den sämsta. Men det säger inte så mycket när det gäller AC/DC. Det var skitbra, men inte så där wow, fantastiskt. Men som sagt, man blir aldrig besviken när man går på AC/DC. Så är det bara.
Vi satt backstage och intervjuade förbandet.
Mm, just det. Vintage Trouble.
Just det, så heter de.
Det var lite udda förband faktiskt.
Ja,
men ändå inte. De kom liksom sprungna ur samma bluesrock någonstans.
Ja.
Men soliga, väldigt soliga.
Udda intervju också, vi hade hela bandet.
Ja,
ja det var... Vi stod ju först och pratade med hans svensken och då sa vi nästan alla våra frågor redan där utan att vi hade någon bandare på.
Ja.
Så det var lite speciellt inne i den här vagnen.
Faktiskt bättre snack med honom där som inte var inspelat.
Ja, faktiskt.
Så kan det vara.
Ja, det var trevligt i alla fall.
Absolut. Jag har faktiskt en jobbarkompis som var på, nu ska vi se, Power Up heter den inte, men det hette något sånt, festivalen som AC/DC spelade på i somras i USA. Och det var över förväntan. Han tyckte att det var riktigt, riktigt bra. Mm. De ställde skåpet. Så det är kul. Så klart att man har lite funderingar på AC/DC form. De har ju liksom legat i malpåse i rätt många år då.
Ja, då hinner de spela lite innan de kommer till Europa.
Exakt. Och jag såg att om de nu inte fyller på med fler datum så var det ganska långt mellan spelningarna. Så att de behöver väl helt enkelt vila efter en spelning. Det var inte det där späckade turnéschemat som det ofta är, liksom att spela kanske 3-4 ibland 5 kvällar i rad och sen har man en day off, utan här kunde det vara en spelning så kunde det gå liksom 4-5 dagar innan nästa, kanske till och med en vecka då.
Det ger kanske lite utrymme till att lägga till lite datum på samma ställe, kanske inte så mycket nya spelställen kanske, men förlänga vistelsen på ett eller annat ställe.
Det vore ju fantastiskt coolt om det blev en headline på Sweden Rock. För att de datumen där så har de faktiskt ingenting. Så att det,
nej, det är sant.
Teoretiskt möjligt.
Ja.
Det skulle ju slå allt som har spelat på Sweden Rock, tror jag.
Så. Ja, det är, jag vill gärna se ACDC igen också. Det är helt klart värt att fundera på sommarsemestern.
Definitivt. Så annars kommer vi älta den kanske lika mycket som vi ältade att vi inte gick och såg ACDC i Fort Lauderdale.
Vilka 2000... jävla sopor!
Vilket år var det?
2009
var det, just det. Ja. Ja, vi ältade än idag, så att det var en miss.
De spelar 2 kilometer ifrån oss.
Ja.
Nej, jag är för trött.
Biljetter finns, men ja, trötta och ville hellre dricka grogge på balkongen.
Ja.
Vet inte. Ja, det kanske är den sämsta prioriteringen man gjort i hela sitt liv.
Ja, och vi sa ju faktiskt redan den kvällen att det här kommer vi älta.
Japp.
Vilket vi har gjort nu i 20 år. Ja, nej, 15 år.
Och vi har pratat liksom hur länge som helst om att åh, så jäkla coolt det vore att se en stor stadiumspelning i USA. För att publiken där är ju lite speciell då. Mm. Men det gjorde vi inte. Inte nej. Den gången i alla fall. Nej,
nej.
Så kan det gå.
Så kan det gå.
Men det kommer en chans igen. Kanske inte just ACDC i Fort Lauderdale, men någonting annat i alla fall.
Ja, precis.
Och då jävlar.
Ja, se hur mycket vi hinner med det innan vi coola vippen. Så.
Exakt, precis.
Men med det sagt.
Med det sagt så tackar vi för oss ikväll och ses och hörs i del 2.
Yes.
Chin chin.
Chin chin.